Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje!
Varför ska vi bry oss om det ryska skenvalet? Dålig stämning mellan KD och SD? Och är det dags för 4 dagars vecka? Det här är veckans ämnen i panelen. Thomas Gyr, du är företagare och författare. Paula Bjeller Eriksson, du är friskribent. Och Johan Gärdebo, du är doktor i idéhistoria. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er.
Tack så mycket.
Vi ska börja med Ryssland, där det var val i helgen. Eller skenval, för att vara korrekt. Alla visste ju på förhand att Vladimir Putin skulle vinna eftersom Ryssland är en diktatur. Men för regimen är det viktigt att visa att den har stort stöd hos befolkningen, både för de egna undersåtarna och för omvärlden. Men spelar det ryska skenvalet någon roll för oss i väst? Varför ska vi bry oss? Jag ställer frågan till panelens Thomas Gyr.
Jag tror vi ska bry oss av det skälet att den här typen av sekulära diktaturer kallar sig gärna demokratier och försöker få legitimitet just genom arrangerade val och så vidare. Jag kan notera att det var val i Egypten nyligen och Sisi vann också. Och det är ett parlamentsval i Nordkorea den här månaden, fast det är lite oklart när det datum den ska äga rum. Det mest märkliga är ju att det är till och med val i Iran, fast det är en teokrati, så att säga, där härskaren får Vilayet al-Faqih, där härskaren får sin makt genom Gud via, så att säga, imamerna och så vidare. Så till och med, jag tror att det finns ett par tre länder i världen som inte är demokratiska, och säger att de inte är demokratiska. Saudiarabien och Vatikanstaten är några av dem. Så att vi ska nog bry oss om när härskare försöker legitimera sig genom manipulerade demokratiska val. Maduro i Venezuela brukar säga att det är en demokrati, men han har hållit 24 val. Vi har vunnit alla av dem. Eller Chavez för honom. Så att det här är jätteväsentligt att så som ju det har rapporterat, när man tänker på rapportering i svenska medier, som har varit otroligt naivt. Och man ska väl säga att vi kan kanske se igenom det här, vi vet att men vi ska inte falla i det språkbruket och legitimera deras sätt att legitimera sig själva genom att säga, återge deras rättfärdigande av sig själva som demokratiskt valda.
Har du några konkreta exempel?
Ja, alltså, svenska medier har varit fulla av det. Sveriges Television, tror jag, så att Putin ser ut att vinna valet. Jo, tack. Det kunde jag ju räkna ut med andra delar av kroppen än den jag tänker med. Och även, alltså, de större drakarna har varit nedlusade med den typen av... Vad ska jag säga? Vad som händer är ju att svensk journalistik är drabbad av en slags lättja. Och det här vet man ju själv som företagare och medieorkestratör, att skriver man tillräckligt bra pressmeddelande så går de rakt in. Och det här är alltså, betyder också att den här typen av regimers, så att säga, självbeskrivning går rakt in i flödet på det här sättet.
Paula?
Men jag tänker på flera saker. Dels så handlar det om vår media, såklart, som generellt behöver se över framförallt sina rubrikbildningar. För det är väl där det har liksom helt tiden skrivits om men då har de vunnit stort och så. Och det är ju tyvärr det som ofta syns som märks. Och det här är ju dåligt dels för vilken bild det faktiskt förmedlar till våra medborgare och våra läsare här hemma. Hur det i sin tur sen påverkar utrikespolitiska relationer, vad man har stöd för att göra och inte, hur vi agerar. Också för att det som sipprar vidare in till Ryssland såklart används där av regimen. De kan liksom visa vad andra länder skriver och beskriver. Titta, vi är visst en demokrati. Lyssna nu, kära medborgare. Sen är det ju också ytterligare tecken om man ser till hela västvärlden där faktiskt förtroendet för demokratin liksom, och viktigheten, nödvändigheten av att försvara demokratin, av att gå och rösta, sjunker igen. Jag såg någon rubrik alldeles nyligen om att det är ett trendbrott att färre unga röstar än tidigare. Och då spelar det såklart roll hur vi beskriver andra länders ageranden. Om man ser till vad som händer i Ryssland och tror att det här var ett demokratiskt val, och sen applicerar det på att men det spelar ju ingen roll vad man gör, det blir ju alltid samma väljare. Och det liksom sipprar över till hur man ser i faktiskt demokratiska länder vad som sker där. Och färre röster, man slutar bry sig för att det spelar ju ingen roll. Titta, Ryssland har ju så här, Det spelar ingen roll vad man gör. Varför spelar det roll om jag röstar här hemma? Så det är ju så otroligt många olika dimensioner där det är viktigt att beskriva saker så korrekt som möjligt. Och i synnerhet när det handlar om att försvara vad som faktiskt är en demokrati och förklara vad som är demokratiskt och inte.
Vad är dina tankar, Johan?
Jag tänker om man tittar på det här i samtid som typ politisk sakkunnig eller statsvetare, då tror jag att man ser det ni beskriver, en nedmontering av demokratin och ett frånfälle från den ordningen som vi har känt till de senaste 30 åren. Men som historiker så är jag mer intresserad av att beskriva det här som regim, inte som en nedlåtande begrepp, utan snarare ett sätt att organisera ett samhälle på. Alltså typ i Aristoteles bemärkelse kan prata om demokrati, oligarki, monarki. Och det finns olika tendenser i olika tider. Jag skulle säga att vi har en väldigt monarkisk tendens i vår tid. Tar man ett land som El Salvador med Bukele, som också fick 87% av rösterna, vilket ungefär var det Putin var inne på också. De kommer inte hänvisa till sin typ av makt för att de har gjort allt på rätt sätt, utan för utfallet av deras politik. Så att jag tror liksom att det intressanta med ett val i Ryssland är snarare inte hur vi kan uppfostra deras folk, eller vårt eget för den delen, utan snarare vi frågar så här, på vilket sätt är Sverige demokratiskt idag? På vilket sätt är vi i färd med att nedmontera vårt sätt att organisera samhället demokratiskt? Vissa indikatorer på det kan vara graden av självcensur till exempel, benägenheten att engagera sig med politiska motståndare. Men i förlängningen, om vi tittar på ett land som Ryssland, de är i en analytisk bemärkelse vår fiende. Det vill säga deras geopolitiska intressen går emot våra geopolitiska intressen. Jag tror det kommer vara sant oavsett om det är en demokrati eller en diktatur i mångt och mycket. Jag tycker det är intressant att ta upp Nordkorea, för att där har vi ett exempel på hur man använder de här begreppen utan att de har någon som helst betydelse. Alltså det är förkortningen, alltså Democratic People's Republic of Korea. Det, alltså demokrati betyder bara legitim. Så det de säger är legitim, legitim, legitim Korea. Men det intressanta i det här sammanhanget är inte, skulle jag säga, vilka ord vi använder i det här sammanhanget. Det är snarare att titta på vad är det utfallet i ett land som Sverige i vår politik som gör oss demokratiska, och sen jämföra mot ett land som Ryssland. Så jag tycker det är intressant att titta på ett val i Ryssland som en spegelbild på vårt eget samhälle.
En spegelbild, säger Johan?
Jag tror att man ska skilja på dels formella kriterier för demokrati. Och här är det så att säga, Sverige till exempel har ju fått kritik för hur valbåsen och valsedlarna är arrangerade. Det vill säga att det finns en risk att valhemligheten röjs eller att folk känner att de inte kan agera i full valhemlighet. Där tror jag vi behöver så att säga, bli mer demokratiska i den bemärkelsen. Sen finns det förutsättningar för demokrati som är utöver formalia, så att säga, samhällsformalia, det vill säga en fri opinionsbildning, meddelarfrihet, yttrandefrihet, pressfrihet, där även självcensur ingår. Man kan också diskutera så att säga, vad statliga medier har för effekt, och statligt bekostade medier, statligt mediestöd har effekt för demokratin. Så jag tycker det är relevant i det perspektivet att det får oss att fundera över på vilket sätt som vi särskiljer oss eftersom alla använder sig av samma begrepp. Vi ska också vara tacksamma på ett sätt att, alltså demokrati är ju ett sätt att ordna med beslutssystem och maktskiften som inte är blodiga. Och alla beslut blir inte bra i demokratier, men alla andra sätt att fatta beslut är sämre, vad vi vet. Så i det perspektivet är det ju positivt att alla länder vill vara demokratier. Då måste vi kunna avslöja, ska jag säga, de falska demokratierna.
Absolut, vi ska alldeles strax gå vidare, men jag vill ställa en fråga till panelen. Finns det en nervositet bland redaktioner att man är orolig för att uppfattas vara partisk om man skulle beskriva Putin som en diktator eller Ryssland som en diktatur, att man försöker i allra möjligaste... Så här, viljan att vara opartisk gör att man beskriver verkligheten inkorrekt.
Så det kan nog absolut spela in till viss del. Det har ju varit... Det är ju mycket som händer i hela västvärlden och har hänt i decennier där man har diskuterat vad man ska tala om och inte och hur. Och jag brukar återkomma till det. Något av det första jag skrev i liksom offentligheten var just att jag ser gärna att media kanske tillåter sig själva att vara mer partiska, men på ett öppet sätt. Så att de liksom meddelar att men vi vet att vi skriver utifrån vårt perspektiv. Och att man där också ser liksom, öppnar upp för mer mångfald, så att man låter medborgare själva faktiskt läsa olika perspektiv och hitta sanningen själva och inte matas med eller uppleva att de matas med det här i den enda sanna bilden och det är bara det som serveras.
Jag tror det finns en ideologisk bias. Jag roade mig att titta på Sveriges Radios och Sveriges Televisions rapporteringar i samband med att Castro dog för några år sedan. Han hette då Kubas ledare, den kubanska presidenten. När Pinochet dog så hette han diktatorn Pinochet. Och jag vill minnas att Castro förmodligen mördade fler än vad Pinochet hann med. Så att i det perspektivet så tror jag det finns en bias. Men jag är inte säker på att den finns som Ryssland. Där tror jag faktiskt att man ska inte förklara det man kan förklara med... Man ska inte förklara med ond vilja det man kan förklara med dumhet och lättja. Jag tror att det är rätt mycket lättja och dumhet från svensk media när det gäller rapporteringen från Ryssland.
Och med de orden så rundar vi av, för nu är det dags att prata om Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. En äkta spricka mellan Tidöpartierna eller politisk wrestling? Efter att KDs toppkandidat i EU-valet, Alice Teodorescu, känd bland annat från det här programmet, i en intervju med Dagens Nyheter sagt att hon inte har något gemensamt med Sverigedemokraterna, twittrar Jimmy Åkesson argt om att de var trött på finliberaler som vill känna sig tjusigare än pöben. Det fick i sin tur KDs partiledare Ebba Busch att försvara Teodorescu och kalla Åkessons twittrande för snöflingebeteende. Paula Bieler, tongångarna är väldigt höga mellan KD och SD just nu. Är det här en verklig konflikt eller bottnar den i något annat? Och i så fall vad?
Jag tror absolut att det är sanna känslor. Jag läste Jimmys tweet eller ex-text innan jag hade hört eller sett någonting om vad Alice hade sagt i DN. Och jag kände igen precis vad han menar, vet precis vad han menar, för att det är... inte första gången, det är säkerligen inte sista gången någon som har bakgrund i Sverigedemokraterna sedan ganska många år tillbaka, då det inte var så lätt uttrycka den sådana känslor mot personer som, vare sig de kallar sig finborgare eller finliberaler eller inte ens kallar sig det, men uppenbart visar att de tycker sig vara bättre än Sverigedemokrater, har någon nödvändighet att meddela det, att de har minst ingenting gemensamt med Sverigedemokraterna. Och det är klart att det är ju någonting som känns och som är frustrerande. Jag förstår också, och jag är alldeles övertygad om att Ebba Buschs svar också är på riktigt, men jag tycker det är oerhört intressant. Jag kunde inte låta bli att läsa hennes text med ett leende på läpparna när hon pratar om hur Jimmy Åkesson skulle agera som en snöflinga. Och samtidigt i samma text klagar hon på hur hon själv och hur Alice har minsann blivit lite utfrysta och fått ta emot dödshot, vilket visserligen och självklart aldrig ska förekomma. Men hon skriver det i samma text och anklagar dem som faktiskt har fått blivit misshandlade, fått stenar kastade på sig, vart utfrysta inte bara från andra politiska partier utan från hela samhället, förlorat jobb, förlorat kontakten med hela sina familjer. Då tycker jag det är ganska magstarkt att kalla dem för snöflingor när de faktiskt bara påpekar att det kanske inte är så schysst att säga att man har ingenting alls gemensamt med oss, på ett uppenbart sätt om att det skulle vara dåligt att ha någonting gemensamt med Sverigedemokraterna. Och dessutom samtidigt återigen ljuga om Sverigedemokraternas politik. För det är ju inte bara det, det är också att i den här intervjun att, citat, jag vill att Sverige ska fortsätta kunna ta emot små allisar, och vill man bara ha stängd migration som Ebba Buschen skrev, då ska man rösta på Sverigedemokraterna. Man vill ha förståelse för att vi behöver begränsa för att kunna ha kvar våra värderingar och vårt samhälle, då kan man minst rösta på Kristdemokraterna, och då sprider man ju en falsk bild av vad Sverigedemokraterna står för. I kombination med att man minsann påpekar hur mycket finare och bättre man är.
Johan?
Så de senaste veckorna, eller under våren, är ju verksam i England. Så jag kom hem igår till det här...
Du har ett utifrån perspektiv här.
Ja, det är det jag försöker säga, exakt. Jag tänker om vi zoomar ut till det valet som kommer ske nu i sommar. Alltså EU-valet, det som faktiskt då Alice ställer upp till. Och det är det som gör det här intressant, som en språngbräda för hennes kampanj. European People's Party riskerar att förlora mängder av sina mandat till ECR, alltså European Conservatives and Reformists. Och det är där som SD hör hemma. Jag tror att inom den större europeiska sammanhanget så är återkomsten av, eller framväxten av någon typ av nationalpopulism, eller det som i Sverige också kallas för extremhöger, den större politiska förändringen som vi kommer se. Och det är en uppsjö områden. Nu senast, om man intresserade utifrån jordbruksfrågor eller miljö som jag studerar, så är det då bondeprotester i ett flertal europeiska länder, än så länge inte i Norden. Och det som är intressant är att den här koalitionen, alltså ECR, pekar snarare på någon typ av allians mellan en ny utkastad elit, det som du pekar på, Paula, människor som har förlorat sina liksom, kontaktnät eller jobb, och någon typ av populistisk undergrupp, alltså det vill säga väljarna till SD. Och de har inget behov av att peka ut och säga att de här människorna är dåliga människor på det sättet som den här KD-SD-konflikten synliggör. ECR kan också rösta självständigt, det vill säga EPP har man partipiska, behöver hålla gemensam front. Men i ECR kan du då rösta på vad som du bokstavligen anser är bra för ditt då land, det vill säga dina väljare. Jag tror att det här är den egentligen liksom materiella, så att säga, konflikten. Vad som ska bli av då borgerligheten, i vilken mån den blir höger eller konservativ. Sen hur man kallas för liberalkonservativ eller inte, det är liksom en detalj. Det är bokstavligen en fin justering i liksom det finborgerliga då.
Alltså jag kan ju hålla med om analysen vad som sker liksom i stort. Men jag tror också att applicera det på just den här konflikten är att överanalysera saker och ting. Min erfarenhet av att vara politiskt aktiv och att känna personer som är inblandade i det här är att det är människor, det är känslor. Man blir frustrerad. Jag har själv skrivit i princip identiska texter offentligt som den Jimmy skrev mot för detta KD-företrädare i exakt identiska situationer. Helt enkelt för att det är otroligt frustrerande, och också just det här liksom förminskandet. Man vill inte ta skit, för att liksom vara rak. Och man markerar när man går över gränser. På samma sätt som Ebba Busch säkert anser sig genuint markera när hon upplever att man har gått över en gräns gentemot henne.
Ja, vad säger... Ja, absolut. Ja,
alltså, jag tycker det här är som en slags grekisk tragedi i komedi- och slapstickformat. Alltså, det vill säga, alla aktörer gör sitt bästa och ändå blir det pannkaka och dåligt alltihop på slutet och alla dör ungefär. Fast då i mera slapstick-format. Det förefaller som att när partipolitiken och valkampanjsidén eller valkampanjsatmosfären går in, så går vettet ur individerna och personerna. Jag tycker att Alice Teodorescus intervju där hon sa de här sakerna var rätt löjliga. Hon sa ganska ogenomtänkta saker, rätt mycket känslomässiga saker. Hon sa sånt där som att jag egentligen för fri invandring, men det fungerar inte. Det är ungefär som att säga att jag är socialism är bra i teorin, men det går inte i praktiken. Nej, anledningen till att det inte går i praktiken är att det är dåligt i teorin också. Samma sak med fri invandring. Inte att människor får röra sig över gränserna, men de facto. Det andra, Jimmy Åkesson försökte väl då på något sätt polemisera utan namnsnämnande. Han borde efter 20 år i politiken, och med tanke på att Alice Teodorescu faktiskt tagit väldigt mycket skit, sa vi väl, jag vet inte ord jag vill använda, men rätt mycket ovett, för att hon faktiskt förordade ett samarbete med SD. Hålla sig, lugna sig i 2 minuter och inte skicka ut någonting sådär. Men nu försökte han göra det anonymt. Ebba Busch borde inte vara så snar på att ha så kort stubin och tända till och prata om sin roll som mamma och sådana här fånigheter. Hon är inte någons morsa, eller sina barns mor är hon ju onekligen. Men hon är inte svensk politiks morsa, hon är inte någon mamma Merkel. Och vi vill nog inte ha vare sig patriarker eller matriarker i det offentliga som tillrättavisar oss. Så att, jag tycker det är så här, det är så kul att vara utanför och se ganska duktiga, vettiga människor som jag alla har också har tagit i hand någon gång, men har träffat alla, tycker alla är vettiga, göra så illa ifrån sig. Liksom, lugna er. Partipolitiken är inte allt i världen. Det finns också mänsklig värdighet och omdöme. Applicera det.
För att komma tillbaka till min inledning där, och kan det här vara början på någon typ av spricka mellan tidigare partierna, eller är det liksom en konflikt som vi kommer glömma när nästa avsnitt av panelen sänds?
Nej, men jag var precis på väg att vilja lägga till det, att nej, det här är känslor, det här är upprördhet över egna erfarenheter som skär djupt, för det har varit tufft för alla de här personerna, men det är Att samarbetet skulle knaka i fogarna på grund av en sån här sak, det har jag väldigt svårt att se. Utan då är det ju snarare återigen att vad händer i takt med att SD fortsätter växa? Om de fortsätter växa, blir tydligt största parti. Om det fortsätter att komma den sortens kommentarer gång efter gång efter gång, år efter år efter år, från höga företrädare där man kontinuerligt säger att nej, men SD är inte fina nog att tas på allvar på riktigt. Där kommer det ju uppstå konflikter så småningom, när det blir dags att utse statsminister efter nästa val eller efter nästnästa val, och Sverigedemokraterna har varit tydligt störst några gånger och fortfarande kallas för saker.
Johan?
Jag tror tvärtom. Jag tror att den här breda mitten håller på att krympa ner. Och det är fyra partier i huvudsak som berör sig. Det är Centern, KD, Liberalerna och Gröna. Och det är under den pressen som den här typen av uttalanden blir påtagliga. Det intressanta är inte huruvida Jimmy och Alice är otrevliga mot varandra, utan snarare att Alice kommer in överhuvudtaget från utsidan därför att man försöker hitta den här trianguleringen. Det är att hon är där till att börja med som visar på den strukturella faktorn, skulle vara min perspektiv här.
Jag tycker att Johan har en väldigt bra poäng. Det vill säga, jag håller inte riktigt med Paula om att man kan, jag håller med Paula om att den här specifika manifestationen som vi har sett, eller det som har hänt är inte en specifik manifestation, det är problematik som Johan tog upp på europeisk parlamentarisk nivå. Men just den här desperata kampen som mittenpartierna och småpartierna har att profilera sig är ju ett tecken på detta. Man kan inte som, men kom igen, KD har väl tusentals medlemmar och massor med röster. Har de faktiskt ingen annan som kan ersätta Sara Skyttedal inifrån som har erfarenheten? Jag har full respekt för Alice Stöder, jag ska tycka hon är utomordentligt begåvad och bra, och som säkert ett väldigt bra namn för KD. Men alltså, vi ser ju hela tiden den här jakten, och vi kommer att se liknande, tror jag, desperata agerande från småpartierna. Det är ju ett intressant scenario om alla fyra skulle hamna under riksdagsspärren i valet 2026, hur det skulle se ut då.
Och där måste vi runda av det ämnet, för nu är det dags att bli riktigt ideologiska. Jobba för att leva eller leva för att jobba? Frågan har jäckat den moderna människan åtminstone sedan industrisamhällets födelse, och drömmen om fyra dagars veckan, den har kommit och gått de senaste decennierna. Och nu är det dags igen. 15-20 olika arbetsgivare ska ingå i ett forskningsprojekt där de anställda ska arbeta färre timmar under en halvårsperiod. Men frågan är, går det att bibehålla produktiviteten och samtidigt få mer fritid, eller förblir det här en utopisk dröm? Vad säger panelens Johan Gärdebo?
Till början med så är jag väldigt glad för det här. Jag tycker att det är spännande att om man, ska man säga, från arbetarrörelseperspektiv i det här fall äntligen har ett positivt projekt som inte handlar om kulturkrig, utan det här faktiskt är en mätbar reform. Sen huruvida det här går att få ihop i liksom industrisamhället, som du är inne på, Erik. Det vill säga, det här är inte första gången man pratar om det här sen, ja, Marx, sent 1800-talet. Till slut så kommer du nå den här då kommunistiska utopin, där folk kan ägna sig åt det de vill. Men det som gör det intressant idag är ju dels effektiviseringen, kanske inte i då blue collar, alltså i maskinyrkena, utan snarare i våra yrken. De som jobbar med kunskapsproduktion, tjänster av mer liksom immateriell karaktär. Och att det är här som vi ser de största effektiviseringarna. Och det är väl därför också som frågan kommer in. Och det är ju TCO som har tagit fram, alltså tjänstemännens fackförbund. Så jag tycker att det är intressant att se på något sätt hur det här kan ge ett positivt projekt över tid i Sverige. Jag tror att det behövs, det är en samlande kraft. Och det finns liksom flera aspekter här som man kan komma in på. Hur folk ska använda då den här sin övriga arbetstid som nu frigörs, vad man kan ägna åt. Men med det sagt så, ja, jag funderar också på varför näringslivet skulle vara intresserade av att få till en sån här effektivisering för att människor ska få en mer liksom work-life balance. Du säger att man arbetar för att leva eller leva för att arbeta. För att konkurrensen i en kunskapsekonomi är ju om de mest kapabla, så att säga. Och de människorna jobbar ofta med det som de är intresserade av. Jag som forskare är betalt för att vara nörd. Och för mig är så här, fyra dagars arbetsvecka, det gör ingen skillnad för en sån som mig. Jag vill hålla på med det här för att det är liksom det jag brinner för. Och om du då konkurrerar om de mest kunniga personalen, då kommer det ju i så fall de personerna som ändå inte är intresserade av att infria sig sin den här fritiden. Då blir frågan vad näringslivet har för intresse av att pusha för de här frågorna. Det finns en tredje aspekt i det här som jag tror är viktigt att nämna. Och det är behovet av att göra sig av med liksom dödvikt i verksamheten. Det vill säga att det finns massor med jobb som inte egentligen har något värde, mervärde. Eller bullshit-jobb som anarkisten David Graeber har beskrivit det. Alltså strunt, sånt som är extra byråkrati. Vanligtvis så kommer HR få mycket slagsida det här. Eller kommunikatörer, återkommande käpphäst för många. Jag tror att det här är att göra en dygd i viss mån av den typen av synliggörande av liksom extra vikt på arbetsmarknaden. Och jag tror det är ingen slump att det också kommer i samband med att du haft en lågkonjunktur och man också börjar titta sig efter vad man kan skära i kostnader. Så den liksom kulturdebatten om vad man ska jobba med går hand i hand med den här effektiviseringsaspekten som blir möjlig nu inom kunskapsekonomin.
Vad tänker Thomas?
Att vi redan har 4 dagars arbetsvecka i Sverige. Vi arbetar i snitt 30 timmar i veckan. Formellt sett arbetar vi 37 timmar i veckan enligt så att säga lag med 5 dagars arbetsvecka. Men det reella arbetet är 30 timmar i veckan. Det intressanta här är ju att jag tycker den här typen av diskussioner alltid handlar om input. Hur mycket ska vi putta in? Och så blir det som framgången bestäms av hur mycket vi puttar in. Tar vi in 1% av BNI, bruttonationalinkomsten, i utvecklingsbistånd, då är vi bra. Tar vi in 0,7 är dåliga. Men vi berättar inte om vad som kommer ut i andra ändan. Det är samma sak här. Ska vi arbeta 5 eller 4 dagar i veckan? Jag är mer intresserad av hur ser produktiviteten ut och vad kommer ut i andra ändan? Jag är övertygad om att med 4 dagar i veckan kan man få ut lika mycket som 5 dagar om man skär bort vissa moment som är meningslösa. Eviga återkommande möten till exempel. Men det är också så att vi arbetar ungefär 1600 timmar om året i Sverige. I Tyskland arbetar man färre, har bättre output. I Mexiko arbetar man ännu mer, har förmodligen inte lika mycket output. I Sydkorea arbetar man mer och har både också mer output. Och den här diskussionen är ju rätt mycket industrisamhällsdiskussion. Alltså 8 timmars arbetsdag, 8 timmars vila, 8 timmars sömn, 5 dagar. Först 6 dagar, sen 5-4 dagar. Jag tycker att diskussionen är väldigt irrelevant i ett perspektiv av jag vill veta vad som kommer ut i andra ändan. Jag är inte så intresserad om statstjänstemän. Jag har aldrig till exempel förstått när jag var på Svenska Dagbladet varför 250 journalister skulle åka just till Torlidsplan och gå in i den här byggnaden för att producera en tidning. När Metro kunde åstadkomma samma sak med 27 journalister och samma upplaga om bättre distribution. Det vill säga jag är mer intresserad av, som var ju Metro en sämre tidning. Som jag var på svenskan får jag säga det själv. Men jag är mer intresserad av vad får vi för output och hur mäter vi så att säga, det som kommer ut i produktivitet än nödvändigtvis hur många timmar lägger vi på samma sak.
Det är outputen som räknas.
Ja, men jag håller i princip helt med där. Och jag tycker också, alltså rent grundläggande för att kanske låta som en naiv om vad som funkar eller inte, men har jag liksom länge reflekterat över att det är ju märkligt att med all den framgång, teknisk utveckling som sker, all forskning, all liksom välfärdsutveckling som sker, så tycks det inte som att vi kan plocka ut det någonstans. Jag har också länge tyckt att det är väldigt märkligt att de som kallar sig liberaler och liksom högersidan i svensk politik är de som ofta säger nej, men det här går inte, vi måste betala och ni ska minst jobba så här mycket, när de snarare borde tycka att det är väl jättebra om människor får friare tyglar och får välja mer hur de vill spendera sin tid. Jag tycker det stora problemet snarare är att vi försöker låsa oss fast vid tid, liksom räkna timmar. Att vi har socialförsäkringssystem baserade på tiden. Där finns det ju en pågående utredning, vi får se vart den landar, som fokuserar mer på liksom inkomsterna än hur mycket tid man spenderar var. Men all den här inlåsningen i, är det 50%, 25%? Är du där då eller är du någon annanstans? Tillbaka till, liksom, hela vägen till skolplikten. Det är viktigt att man är i en viss byggnad ett visst antal timmar om dagen istället för att man faktiskt lär sig saker. Det är klart att det viktiga är ju vad vi får ut av den tid vi har på jorden, så att säga. Och inte vad vi kan stämpla in och ut. Jag tycker det är jättebra att man genomför forskningsprojekt och tittar på hur det, vad man kan få ut av det. Det finns forskningsprojekt runt om i världen och experiment som har skett. Ibland har det fallit väldigt väl ut. Jag hörde bara häromdagen om någonstans där man har gav rätt till ta ut så mycket semester du vill. Vi begränsar inte antalet semesterdagar. Det visade sig att produktiviteten gick upp, men semesterdagarna ökade inte för bara den lättnaden och vetskapen att jag kan styra själv. Jag kanske kan ta en semesterdag när jag känner mig lite off och så kommer jag tillbaka när jag har liksom full fokus och energi. Kunde göra att man arbetade bättre den tid man faktiskt var på jobbet. Om man ser till, nu har vi pratat och lyft det här att det är framförallt kanske tjänstemannayrken, men om man ser till många arbetaryrken och alltså där kroppar slits ut, där man behöver ta in vikarier, hyrpersonal, massa resurser för arbetsgivarna som går åt att hantera att deras personal mår inte bra eller lämnar för att man sliter ut dem och har förväntningar om att det är ett visst antal timmar på arbetsplatsen som är det viktiga och inte hur väl de kan prestera och må under de timmarna på arbetet. Så jag välkomnar det här väldigt stort och har väntat på och hoppas att man kommer fortsätta testa på olika sätt och i olika branscher vad man kan göra. Och att man från politiskt håll ser över hur kan vi göra det lättare att ha mer flexibel arbetstid.
Nu blir slutordet från Johan Järbo.
Ja, jag håller med om de här bitarna. Det handlar också om att du har fått in andra typer av tjänsteyrken som givetvis är betungande. Det är inte så att vi har automatiserat det manuella arbetet utan har tagit sig uttryck på andra områden. Det känns säkert som precis som du har rätt, Paula, att peka på. Men det jag tror är intressant med en sån här reform är att det synliggör skillnaden mellan liksom socialistiska, liberala och konservativa strömningar. För att är man liberal ska man säga att ja, om någon är bra på ett jobb då ska de ju bara maximera och jobba på det. Medan för en socialistisk perspektiv så vill de ha så många sysselsatta i arbete som möjligt. Det vill säga att människor ska ha ett jobb att gå till. Från konservativ perspektiv är det mer kanske hur man binder ihop samhället. Så att en del av den här frigjorda tiden skulle kunna användas till fritidsverksamhet eller hemvärn eller någonting som bygger tillbaka in i civilsamhället. Men är man då liberal skulle man säga så här, men du kanske inte är så jävla bra som soldat. Men poängen är att om du både är en medborgare och en som försvarar samhället, då, liksom, då ser man ett värde med att liksom koppla ihop alla de här bitarna i en och samma person. Men då måste de timmarna finnas. Jag tror att vi kan få en tydligare sån ideologisk debatt om vad de här olika lägena vill.
Och som särartsfeminist så kanske man tänker att mer tid med familjen och deras nära och kära skulle kunna lösa många problem med krackelerande samhälle vi har.
100%.
Det får bli veckans slutord. Thomas Gyr, Paula Bjelle Eriksson, Johan Järbo. Jätteroligt att ni har varit här och stort tack för att ni har tittat.
Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.